Vad är egentligen andlighet? Min första video som jag gjorde hade den titeln, tror jag. Vad är andlighet? Andlighet är ett stort ord som spiritualitet, andlighet, spiritualitet, spiritus. Men väldigt enkelt, i alla fall tycker jag, att det handlar om djup meningsfullhet. Det är det bästa jag, det är det bästa, vad ska man säga, de bästa orden som bäst beskriver någonting som är enkelt att förstå, vare sig man är andlig eller ser sig själv som andlig eller inte. Det vill säga, det vi håller väldigt, det som är djupt meningsfullt för oss, det kan ju vara saker, det kan vara relationer. Men det är också i slutändan direkta upplevelser. Och det är det som jag skulle säga andlighet handlar väldigt mycket om. Direkta upplevelser. Som just nu då. Jag döpte det här till det här just nu är andlighet. Så det här ögonblicket just nu är i den utsträckning man har den upplevelsen djupt meningsfull och därmed då således följaktligen andlig. Varför använder jag det begreppet djupt meningsfullhet? Ja, för man skulle kunna argumentera emot och säga så här, oh, men det har ingenting med andlighet att göra. Eller alltså djupt meningsfullhet upplever ju alla. Och det är själva poängen faktiskt. Själva poängen är att det inte är någonting annat, såklart. Det är det här just nu. Det alla traditionerna pratar om är igen då den direkta upplevelsen. Den direkta upplevelsen av dig själv, av världen. Det här just nu. Det är det som traditionerna, de andliga mystika traditionerna pratar om. Det är svårt att prata om saker som är utanför oss själva. Eller vad säger jag, det är lätt att prata om saker som är utanför oss själva. Det är där vi enkelt kan begreppsliggöra saker, vi kan kognitivt förstå det. Så här, ja, men andlighet är änglar som man ser exempelvis. Eller andlighet är energier, kundalini. Eller andlighet är kristaller. Eller att man har någon typ av kontakt med någonting annorlunda. Annorlunda, det vill säga typ andra sidan, så som medium håller på med. Att ja, men kommunicera med andra sidan, kommunicera med människor som har dött eller ändå änglar eller mästare, guider och sånt där. Och det är sånt som oftast faller in på harmoniexpo. Energier som inte är mätbara med de instrument som vi har idag i healing rör sig också inom det fältet. Den typen av energier är sådana som inte går att, man kan bevisa, så vitt jag vet i alla fall, att healing fungerar. Men den enda förklaringen är att vi tror på det ungefär. Inte att det faktiskt finns några andliga energier. Utan det är bara, med det här ordet, placebo. Vi tror på det och därför fungerar det. Men för mig är inte det andlighet. För mig är inte det. De sakerna spelar egentligen ingen roll. Det är sånt som tenderar komma med på resan för många som intresserar sig för att upptäcka frågan på vad som är, vem är jag egentligen? Den här stora frågan som oraklet i Delphi vill att vi ska ställa oss, som Ramana Maharshi, som Zen-buddhismen och som massvis med traditioner har, att vem är egentligen jag? Vad är egentligen det här? Det är den stora frågan och det har ingenting med någonting som är utanför oss att göra. Det har ingenting med idéer om vad andlighet är för någonting. Det har ingenting med stenar, kristaller, mästare, dimensioner, 5D, 4D, 7D, vad det nu är för någonting man pratar om. Det kan ju såklart vara representationer eller alltså så som vi linguistiskt kommunicerar kring olika typer av tillstånd eller upplevelser eller liknande. Inget fel i det. Men i slutändan så finns bara det här just nu. I slutändan så finns bara den direkta upplevelsen, det som är just nu helt enkelt. Och i den här upplevelsen just nu så kan det finnas sånt. Det kan finnas änglar, det kan finnas energier, det kan finnas ja, de här grejerna som man normalt sett associerar med andlighet. Andlighet då definierat mer som det icke-materiella, det immateriella. Saker som vi inte kan se och röra vid med våra sinnen, våra fem sinnen. Vi kan inte ta på det, vi kan se sakerna för vårt inre öga, men vi kan inte greppa tag i och säga att visa, titta här, här är en ängel eller här är kundalini-energin. Utan det är saker som bara uppstår i vår varseblivning, vår medvetenhet ungefär. Men det kan lika gärna vara så att de inte finns där. Även om det inte finns några kristaller, även om det inte är några mäster där, även om vi inte har kontakt med andra sidan, även om allting som normalt sett associeras med, ja men normalt sett beror på hur man definierar det såklart, men alla de här sakerna som finns utanför oss i någon mening, i slutändan så finns det inget innanför utanför, men saker, det är därför man pratar om den apofatiska teologin inom kristendomen som egentligen betyder så här via negativa. Vad är egentligen den sanna existensen? Vem är jag egentligen? För jag är inte änglar. Jag är inte energierna. Jag är inte själen eller något sånt. För allt det blir objekt. Allting som vi kan beskriva. Allting som vi kan såklart se och ta på är ju uppenbart utanför oss så att säga. Det är inte vad vi är. Även kroppen är ju det. Man kan ju tänka sig att jag är kroppen, men jag är ju inte min hand. Jag är inte mitt huvud. Jag är inte mina ben. Jag är inte min dator. Jag är inte molnen i himlen. Lika lite är jag änglar, demoner och andra saker som kan finnas i den subtila världen då. Så vad är jag? Eller vad är du? Det är frågan. Det är frågan som de vill att vi ska ställa oss. Och då kommer vi till djup meningsfullhet i slutändan då, förhoppningsvis. Djup meningsfullhet i det att vi, som traditionerna säger, inser vår sanna natur. Vår sanna natur som då visar att vi inte är de här sakerna. För vi bevittnar dem. Om vi kan se någonting, om vi kan uppleva någonting, så är det inte vad vi är. Det är utanför oss, vi bevittnar det. Vi bevittnar änglarna, vi bevittnar andra sidan, vi bevittnar energier. Vi bevittnar gudar, även om vi skulle få kontakt med en gud, så är Gud utanför oss, så det är inte vad vi är. När vi vaknar upp, så vaknar vi upp ifrån även Gud då, även allting som är utanför oss. Vi vaknar upp till vår sanna natur då, som ja men zen-buddhismen exempelvis då, som jag hållit på med mycket, pratar om vår sanna natur. Det här då bara. Den rena varseblivningen. Det rena medvetandet. Bhagavad Gita beskriver ibland verkligheten som just senses interacting with sense objects. Så vi har våra sinnen. Och de interagerar med sinnesobjekt, om de är fysiska eller subtila eller någonting annat spelar ingen roll. Bara en händelse, bara någonting som händer, bara någonting som uppstår i vårt medvetande. För det är någonting som vi inte kan kliva tillbaks och kliva ur. Vi stannar vid vittnet. Vittnet finns. Och vittnet kan vi inte bevittna. Vittnet är den sista utposten ungefär. Vittnet ser allting. Vittnet ser kroppen, upplever kroppen. Vittnet upplever tankar, känslor. Andra människor då såklart, den objektiva världen. Och vidare så försvinner även vittnet då, säger traditionerna. Och det är även den direkta upplevelsen. Så alla de här sakerna som man pratar om är inte supermeningsfulla i sig, för det är bara idéer. Det är andlighet, eller den andlighet som jag är intresserad av i alla fall, handlar om direkt upplevelse. När vi får den direkta upplevelsen, den direkta varseblivningen eller intuitionen om det, av vad vi är då, den här världen, den här medvetandet, det här som vi inte riktigt kan sätta ord på, det är där det blir svårt. Det är därför ändå, för att komma tillbaka till den apofatiska teologin inom den kristna mystiken. Men samma finns i alla traditioner. Vi är negativa är motsvarande som Nagarjuna pratar om. Han pratar om det här netti-netti. Det är inte det. Allting som vi kan se, allting som vi kan ta på, allting som vi kan prata om, allting som vi kan tänka kring är inte det. Det är inte det vi söker. För allt det är utanför oss. Och vad traditionerna säger är att vi ska inte gå utåt. Vi ska inte söka utåt. Vi kan såklart söka utåt, men det är ett sökande som går fel. Det lämnar oss. Vi är ju redan här. Vi är redan oss själva. Vår sanna natur är den direkta upplevelsen som vi har hela tiden. Inom zenbuddhismen pratar de ibland om ordinary mind. Och det låter kanske inte så meningsfullt, men ordinary mind är det här också då. Det är det vi är vid hela tiden. Det är det vi har hela tiden. Det som alla människor har. Alla varelser har. Alla har en upplevelse. En direkt upplevelse. Om vi så är vakna eller om vi ligger och drömmer på natten eller så. Så är en upplevelse där. Vi upplever någonting. Och vi upplever oss själva då, om man ska ge svaret på frågan. Och vad är vi? Det är det traditionen säger att vi inte kan säga. Men när vi söker det, när vi går inåt, när vi kontemplerar, när vi mediterar, så får vi mer av det. Vi upplever mer av det. Det är såklart, ja, det är samma hela tiden. Vi kommer ingenstans. Utan det är en typ av avklädnad istället. Vi klär av oss. Vi klär av våra kläder metaforiskt. Våra idéer om vad det är vi behöver. Vad det är vi söker. Och så kommer vi till ingenting. Vi kommer tillbaka till det här medvetandet. Till det här ordinary mind. Men när vi kommer tillbaka till det och har klätt av oss och har gått igenom den här andliga processen, transformationen om man så vill. Och den är ju gradvis och kan vara plötslig också, som de säger. Gradual och sudden enlightenment. Vi blir lucid, vi blir mer klara, vi blir mer fria också då. Att bara vara. Så vi har varande. The Simple Feeling of Being, en bok som en författare som heter Ken Wilber skrev. Och det är också bara ett uttryck för det. Ibland så säger man, det blir engelska ord här nu, men isness eller thusness. Sådanhet. Varandet själv. Varandet självt. Det är det vi upplever hela tiden. Så det är så enkelt å ena sidan. Men när vi klätt av oss, när vi tränat vårt sinne, som vi ofta behöver göra då genom meditation exempelvis, eller bara har uppmärksamheten riktad mot det i vår vardag, över tid, så börjar saker komma fram. Det blir klarare. Det blir ljusare i någon mening. Det blir det här, du kommer närmare det som traditionerna pratar om. Närmare på så sätt att annat faller bort då. Igen, det är ju det här som är här hela tiden. Men vi ser det inte på grund av det som traditionerna pratar om. På grund av Maya, på grund av samsara, på grund av våra begär, på grund av att vi söker utanför oss. Om det så är guider eller om det är bilar spelar inte så stor roll. Allting utanför oss är inte det. Det är inte det som ger oss tillfredsställelsen. Den här djupare friden som traditionerna säger finns där. Som är en direkt upplevelse. Så det är också bra på så sätt att det inte är någonting vi egentligen behöver tro på. Vi behöver ju kanske på något sätt tro att det kanske är möjligt eller tro på att det finns där för att vilja göra det, men vi behöver faktiskt inte tro på det. Det räcker med att vi bara undersöker det. Vi undersöker det i vår egen vardag, i vårt eget liv, i vårt eget medvetande. Allting finns här hela tiden. Vi behöver inte gå någonstans. Vi behöver inte prata med någon. Vi behöver inte ens förstå någonting. Men ibland kan det vara bra med tips på vägen ändå. Tipset då om att gå inåt. Att inte söka utanför oss utan stanna med. Vem är jag exempelvis då? Eller vad är det här? Eller någon annan typ av meditationsteknik som passar. Kan vara att lyssna på musik och bara vara närvarande. Kan vara att ha sex och vara närvarande. Kan vara att gå en promenad i skogen och vara närvarande. Men det kan också vara att avsätta tid någon gång då och då. Eller regelbundet där vi praktiserar det. Att vara här. När vi gör det igen då så kommer mer och mer av det här som är just nu djupt, djupt meningsfullt fram. Jag kommer att tänka på ofta på det här med djup meningsfullhet att i psykedelisk assisterad psykoterapi det är bara så bra, ska man säga, enkelt eller det säger en hel del helt enkelt att när de går igenom det så får de andliga upplevelser. Man behöver inte kalla dem andliga men många beskriver dem som sådana. Upplevelser som de inte har i vardagen. Upplevelser som vi normalt sett inte får. Vi kan få det såklart spontant, naturligt vid olika tillfällen. Men när människor genom då psykedelisk assisterad psykoterapi eller använder psykedelia så inducerar de det också många gånger. Och hur de beskriver de upplevelserna är att vi förändrar vår hjärna där likt hur vi gör med meditation eller likt hur vi kan göra när vi går igenom andra ibland starka upplevelser som föda barn exempelvis eller sorg, det kan vara både positivt och negativt när vi bara skakas om lite grann. Och vad de säger då är att de här upplevelserna är djupt meningsfulla. Det är vad människor som går igenom andliga uppvaknanden också säger, att det är djupt meningsfullt. Bland det absolut mest meningsfulla vi kan uppleva. Det är löftet som de ger, som det ger. Tyvärr är det ofta inte riktigt vad vi tänkt oss eftersom det vi tänkt oss aldrig är det som det blir. För våra idéer är inte, det kan väl korrelera till viss del med saker som ska inträffa senare men det funkar i princip inte på några upplevelser om vi tänker hur en frukt ska smaka innan vi smakar den. Om vi fått höra lite grann om hur den ska smaka så är det inte så som vi tänkt att den ska smaka som den smakar exakt. Än mindre den här typen av upplevelser. De här upplevelserna av djup meningsfullhet som, ja, men människor säger inte går att beskriva. Gå bortom det vi kan beskriva. Gå bortom alla begrepp som en av mina zenlärare döpte sin bok till. Den här djupa meningsfullheten går bortom alla begrepp. Gå bortom det vi kan förstå. Gå bortom det vi kan tänka oss i förväg. Men ja, du som lyssnar på det här har ju säkerligen upplevt massa sådant. Den typen av upplevelser. Och det är de vi får när vi ägnar oss åt sådant. Men människor kan såklart få det när de ägnar sig åt allt möjligt. Såg den här dokumentären The Alpinist. Om en person som klättrar i berg då. För honom var djup meningsfullhet att gå in i att klättra i jättesvåra, bestiga jättesvåra berg. Solo då, som det heter, när man inte har någon med sig. Man har inga säkerhetslinor eller någonting, utan man är ute och klättrar bara helt själv. Och då måste man vara fullständigt närvarande. Adam Ondra, en annan bergsklättrare, säger samma sak då. Man måste vara fullt närvarande. Annars riskerar man att dö helt enkelt. Det är farligt så. Och det tvingar en in i att vara fullt närvarande. Det är en sån här utmaning där man hamnar i vad man kallar för flow eller flöde. Och när vi är i det här flow eller flöde, då slutar vi också tänka på oss själva. Det narrativa självet, de här självrefererande tankarna. Jag. Alltså inte på ett negativt sätt, men att vi, det är så våra biologiska kroppar är skapta att fungera. De flesta tankarna vi har handlar om oss själva, vårt liv, historia, framtid, oro och ja, sådant. Och vi mår helt enkelt inte bra av att vara inne i det särskilt mycket. Ibland är det bra att planera, ibland är det bra att fundera ut saker. Men mer som ett verktyg snarare än någonting att leva i. När vi lever i det så blir vi frånkopplade det här och nu. Och en väg ifrån det då är exempelvis då klättra i berg, men det är ju få förunnat eller kanske bra också, eftersom ja, men om man tar de där alpinisterna så är hälften av dem döda. Hälften av dem dör. För det är så utmanande. Men det är också djupt meningsfullt för dem. På det liknande sätt är den här andliga vägen, om man med meditation och sådant, också en typ av död. Där är till och med döden kanske inte eftersträvansvärt, men en funktion av praktiken. På så sätt att de här tankarna, jag-tankarna, det narrativa självet, ses igenom. Jag hade en dröm natten till idag där jag pratade med någon om en illusionist eller någon magiker då, som en illusionist gör ju trollerikonsten, om man ska säga, lurar oss att tro att den kan få frihetsgudinnan att försvinna eller något sånt där. Men när man ser igenom det, när man ser, tittar bakom där som är trollkaren från oss, när man tittar bakom, ser maskineriet, ser vad det är, då har man sett igenom det, då ser man det här. Jag tror inte längre på det här. Jag tror inte längre på illusionen. Och i drömmen då förklarade jag att det är samma sak då som att förstå hur trolleriet går till är liknande som att förstå hur egokonstruktionen går till. Men det är inte det här kognitiva förståelsen, utan det är den direkta varseblivningen av det. Inte genom att tänka, utan genom att inte tänka, genom att fokusera på något annat än tänkandet, genom att fokusera på andningen. Fokusera på frågan, vad är det här? Och gå djupt in i det. Inte använda tänkandet. utan använda istället prajna då, som de pratar om i buddhismen, en annan typ av visdom som vi har med oss, den här intuitionen som många pratar om. Einstein, en av våra största tänkare i modern tid, menar ju också just det, att intuitionen är det vi bör, det är mästaren, det är den som ska leda oss. Tänkandet är ändå bara ett verktyg, och det är inget bra verktyg på den andliga resan, annat än att planera för saker, tänka ut att det kanske är bra att ägna mig åt andliga praktiker potentiellt. Kan vara bra att testa mig fram. Men hur vi sen ska välja vad vi ska göra, hur vi ska leva våra liv och sådant, är någonting som vi många gånger inte kan tänka ut. Än mindre tänka ut vad det här är. Det finns inget svar på den frågan. Sinnet kan komma på massvis med frågor, massvis med svar på frågan, vem är jag eller vad är det här? Men vad säger de? Ingenting, det är bara prat. Det jag gör nu är också bara prat. Jag säger ingenting. Det jag säger betyder ingenting. Det är bara ljud, vibrationer i det här då, i det du är, i det vi är, i den här världen som inte går att förstå, i det här sinnet, i Gud, i den kristna traditionen, i buddha-naturen, inom buddhismen, i den great void, formlöshet, tomhet och form blir ett, och blir det här, och det går bortom det vi kan förstå. Ena sättet att på något sätt förstå det är genom den här prashnan då. Den här visdomen som vi är. Ja, vi är faktiskt. Vi är den. Vi alignar oss, som man säger. Eller inte som man säger, men vad säger man? Vi blir den. Vi blir till. Vi blir till igenom den, och vi är den. Och vi är det här, vi blir det här flödet som Adam Ondra och de här bergsklättrarna upplever när de är ute där. Att det bara är ett görande, så som zenbuddhismen också pratar om. Bara göra. Inte tänka. Och det är inte så här, inte tänka. Att inte, så här, det kan vara en praktik också, men mer är det bara att antingen engageras i praktiker där vi spontant och inte tänker, och då är ju bergsklättring bra, eller spela instrument, sjunga, dansa, spela fotboll, sådana saker som människor säger, gud vad bra jag mår så himla bra när jag gjorde det där, för jag fokuserar på någonting annat än min narrativa, det narrativa självet, jag fokuserar på någonting annat. Samma sak är meditation då, vi fokuserar på någonting annat, vi fokuserar på andetagen, vi fokuserar på att räkna dem, skanna kroppen, gör ett mantra, notera tankar, känslor, inte gå in i dem utan bara notera och vara fullständigt närvarande hela tiden, precis som bergsklättrarna när de är ute och klättrar, så vi kan få samma effekter då som dem utan att riskera livet. Men vi riskerar det narrativa självet, vi riskerar vår egen självbild, vi riskerar att dö den lilla döden då. Egodöden som traditionerna pratar om. För vi riskerar då att se igenom den illusionen om ett beständigt jag. Det här är igen bara tankar, idéer som inte säger någonting egentligen. Utan det är upplevelsen som säger någonting. Men ändå tillbaka till utforskandet, att det är ett utforskande. Vi kan utforska det själva. Vi kan göra saker. Vi kan rikta vår uppmärksamhet, det är på många sätt viktigaste vi har. Uppmärksamheten som antingen mot vår historia, mot framtid. Vi kan rikta uppmärksamheten mot problem. Och det kan vara bra, lösa saker, lösa problem som vi har, tänka ut grejer. Men vi kan också rikta uppmärksamheten mot här och nu, mot den här stunden, mot frågan. Vem är jag? Mot frågan, vad är det här? Och sitta med det. Metaforiskt eller bokstavligen sitta med det. Sitta i tystnad. Finns en anledning att all meditation, eller större del av all meditation, sker i tystnad. Därför då kan vi rikta uppmärksamheten ditåt, inåt, egentligen inte åt något håll, eftersom den direkta upplevelsen sen blir att det inte finns någon insida och utsida. Men för att på något sätt kunna beskriva det, så säger vi rikta uppmärksamheten inåt, eller rikta uppmärksamheten mot något annat bara än våra tankar och känslor. Det har vi alltid att göra också. Men om vi vill få den typen av meningsfull upplevelse som de som ägnar sig åt sådant får, så bör vi ägna tid åt det helt enkelt, för att få mer av det. Precis som någon som är ute och klättrar, precis som någon som dansar, är i flöde, så kan vi komma in mer i ett flöde med oss själva och bli det här flödet i vardagen. Över tid då, det är en gradvis process, eftersom vi har lärt oss och våra biologiska kroppar är konstruerade på ett sådant sätt att det är lättare att inte vara i det här flödet. Små barn, som Jesus säger, det är inte förrän vi blir som små barn som vi kommer in i Guds rike, är mer så. De är mer i det här flödet naturligt. Träd och djur och sådant är också mer in i det här flödet. De bara är. De är sig själva utan tankar. De har dock inte möjligheten att gå igenom den här uppvaknande processen som det verkar. Utan det är människor förunnat. Och vad traditionerna säger är att det är en ynnest att få möjligheten att välja och rikta uppmärksamheten mot det här då. Mot det som är på många sätt då viktigast. The most important thing är ibland så som spiritualitet beskrivs. Och så ser jag på det. Det viktigaste för oss, det som går djupast. Okej, så det var det jag hade för idag. Tack så mycket.